Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se.
Ska du med och röka pot? Bara en liten bit pot. Ska du med och röka pot? Det här pratar hos mig. Ska du med och röka pot?
Hej och välkomna allihopa till ett litet specialavsnitt av Halv Botta hos mig. På min högra sida har jag den alltid så förtjusande Malin Edvardsen.
Och på min vänstra sida sitter den alltid så fantastiske Frej Larsson.
Och tillsammans så är vi Halv Botta hos mig! Vi har fått ett litet förslag av en lyssnare på ett avsnitt som vi borde göra. Såklart borde jag ha haft brevet framför mig, men okej, jag låtsas att jag håller brevet. Det är ändå inte radio. Så då skriver lyssnaren så här. Hej, kära Malin och Frej. Tack så hemskt mycket för en underbar podd. Vad snygga ni är. Och varför är... Nej, inte exakt så. Utan kanske, vilken fantastisk podd ni har och den är jättebra och allting. Jag gillar det jättemycket, men jag har ett drömavsnitt som jag skulle vilja att ni gjorde. Jag skulle vilja kunna spela upp det här avsnittet för min mamma eller pappa och på så vis kanske få dem lite mer mjukt och vänligt inställda till, ja, men kanske en alternativ livsstil.
En lite mer rättvis bild av narkotika. Och hur det funkar.
Ja.
Och hur människor som har varit i kontakt med narkotika tänker och förhåller sig till narkotika.
När jag tänker på narkotika nu, och jag kan ta ett väldigt långt glapp mellan hur då kanske framförallt den yngre generationen upplever narkotika och hur den äldre generationen upplever narkotika. Det enklaste ämnet som ser lite likadant ut sen jag var barn är lite homosexualitet, som jag känner. Att liksom, när jag var liten, så, alltså, jag ska inte nämna några namn, men folk i min absoluta närhet bara såhär, men det är väl okej att de är bög, men bara de inte rör mig. Så här. Personer som nu såklart har fått följa med i tidens utveckling och var med när Jonas Gardell kallade sig själv bög och men det är, nu är det liksom en liten... Nu är det en liten fjäder i hatten och har en bögvän, så att säga. Och det är väl den enda egentligen typ så här, rädslan som jag kan hitta angreppspunkter som påminner mycket om narkotika.
Att det är helt felaktig information som, och fördomar.
Och rädsla.
Och rädsla.
Och sen då blandat med en epidemi då som bröt ut som var HIV och AIDS som man inte visste så mycket om. Och som nu då kanske är missbruk. Se samma... Därför tänkte vi så här, att för att inte du ska vara den här sista släktingen som sitter på julmiddagen då, som säger så här, men det börjar med en spliff och sen så går det vidare in i tungare vissbruk och så här. Så tänkte vi att fan, om du lyssnar på den här podden så kanske förhoppningsvis vi har fått någon kanske i alla fall att tänka lite extra på på varför man reagerar som man gör. När någon nämner ordet knark eller narkotika eller så här.
Ja, för att vi ser ju att en av de farligaste grejerna med att bilden av droger från medias sida och från statens sida är så liksom långt ifrån bilden av hur narkotika upplevs för de som har tagit narkotika. När det är så långt ifrån varandra, då blir det farligt av den anledningen att då måste man testa sig fram själv. Och om man testar sig fram och inser att cannabis var ju inte så farligt som de sa, jag har inte dött, jag har inte varit i närheten av att dö och jag har absolut inte upplevt att jag har blivit beroende av det. Nästan ingenting har hänt, utan det har bara varit lite kul. Då kanske man tänker att det inte är något annat som är farligt heller. Men det finns ju jättemycket droger som är farliga. Mm. Och så finns det droger som är farliga att konsumera på vissa sätt. Så att när bilden blir så svart och vit så måste folk, och framförallt unga människor, måste experimentera sig fram på egen hand. Och det är ju där faran kommer in. Och sen så är det ju så att Vi är ju fullt fungerande människor. Alltså superfullt fungerande människor.
Ja, jag tror vi har sagt det här i ett annat avsnitt. Men liksom, ja, jag skulle nog nästan säga att vi lever någon sorts liksom, ja, men någon sorts lite drömliv ändå. Man kan åka omkring och rappa och dansa och sjunga med sina kompisar i hela Sverige. Eller kan man sätta sig och rita ett litet tröjtryck. Eller så kan man sitta här och prata med fantastiska Malin Edvardsen. Eller så kan man, ja, men helt enkelt, vi kan göra vad vi vill nästan varje dag. Och, ja. Och ja, vi har gjort det under ett tag. Och nu så kan vi helt plötsligt leva på att göra det.
Och droger har funnits i våra liv sedan vi var tonåringar.
Ja.
Och det har ändå gått väldigt, väldigt bra.
Det var någonting jag frågade dig här om innan. För jag egentligen är inte jag... Jag är kanske så långt ifrån någon som är rädd för det här som man kan vara.
Mm.
Så jag måste ställa ganska uppenbara frågor till dig för att höra hur frågan låter i min mun. Och jag måste tänka nu att det sitter någon i det här rummet som jag ska försöka berätta de här grejerna för, så att inte jag kommer, så att inte jag talar för att redan frälsta, så att jag inte använder massa drogslang och sådana där saker som, ja, men som kan vara kul. Och ja, men det blir en bra svung, precis som akademisk svenska blir bra svung för akademiker. Och ja, att säga de facto lite oftare när man sitter i ett affärsmöte.
Ja.
Eller så här, eller säga ambidextriös bara för att man kan spela pingis med båda händerna för att trolla bort folk. Så är det lite samma sak i missbrukarkretsar eller i pundarkretsar som jag väljer att kalla det. Att det kan ge lite komisk effekt och säga, ah, fan, ska vi borsta i oss en ordentlig jävla kvastlina. Det kan bli lite så här. Det kan bli lite humoristiskt liksom.
Ja, men det är ju jättekul, men det är ingen som förstår då vad nej, du menar, så vi ska undvika
det. Vi ska undvika den slangen. Och då ställde jag dig frågan, Malin, hur gammal tycker du man ska vara när man, alltså så här, minimumgränsen för att testa narkotika.
Ja.
För jag vet ju inte, för jag testade ju när jag var jätteliten, så jag kan inte leva mig in i.
Ja, det är samma här.
Ja.
Och då, jag vet inget bra svar på den frågan. Och det enda jag vet är att jag tror att det är jättefarligt att sätta en ålder på det, bara för att alla barn utvecklas så himla olika. Mm. Sen så vet vi ju att ett barns formbara hjärna helst inte ska utsättas för det.
Men liksom, vad ser du som ett barn? Liksom? Om du lägger in lite empiriska studier i dig själv, men sen också försöker förhålla dig till någon, ja, men till någon som lyssnar på det här första gången, som är jätteförskräckt, som inte tycker att man ska testa förrän man är 18. Liksom.
Alltså jättesvårt. Jag tror bara så här. Om det är så att du har en nyfiken ungdom hemma som testar de här grejerna, då har den kommit fram till att den vill göra det, såvida det inte är grupptryck. Liksom. Är det någon sorts grupptryck, så får du prata med den och berätta att den inte behöver göra det här. Liksom. Utan det viktigaste är att låta varje människa känna efter själv. Och om det är så att den känner efter och kommer fram till att men det här är det jag vill testa. Liksom. I så fall, provida så mycket information som möjligt och hjälp den och visa att du finns där oavsett. Det sämsta någonsin är ju känslan av att någon annan är besviken på en. Det rymmer man ju så långt bort ifrån som man bara kan. Så att en besviken förälder är ju inte den man vänder sig till och frågar om hjälp och råd. Och i ett sånt skede så är ju vuxnas hjälp och råd som man behöver. Eller erfarna människors hjälp och råd. Och man får ju inte den hjälpen av staten tyvärr än så länge. Så därför så är det ju asviktigt att man får hjälp och stöd hemifrån. Så skräm inte bort folk helt enkelt. Och det man ska veta är ju att de flesta i ett i-land som Sverige använder droger av positiva anledningar. För att man är nyfiken, för att förhöja en feststämning, för att våga prata med folk eller känna motivationen att öppna upp sig och prata om saker som man annars inte skulle prata om. Så att man liksom får reda på mer om sin omvärld och förstår mer om sig själv och upplever naturen på ett nytt sätt. Det kan vara 1000 positiva anledningar till att man vill testa droger och utforska droger. Ja, det sämsta då är ju att någon bara säger att nej, men det här får du inte göra överhuvudtaget och om du gör det så får du inte komma hem någon mer, eller så har du utegångsförbud eller liksom något sånt där dumt. Alltid öppen dialog skulle jag liksom säga som rekommendation. Och mycket av det man får höra från polisen och sjukvården och sådär, Då ska man veta att de träffar poliser och sjukhus, de stöter ju på droger när droger har gått fel. Så att de i deras yrkesliv har ju inte en rättvisande bild av vad droger gör med folk. De får ju bara det i knät när det har gått åt helvete liksom. Ja. Så det ska man också veta, att den bilden som de har och bär runt på och sprider, den är inte...
Det är ganska sjukt. Alla som har misslyckats med högskolan, de får vara med i tidningen och göra reklam för högskolan.
Ja.
Det är inte så bra.
Nej, det är inte alls bra.
För högskolans goda rykte.
Verkligen inte. Och sen så nu när man läser i media så är det också så här att gängkriminaliteten göds av droghandeln och sådär. Och då ska man också veta det, att gängkriminaliteten, det är ju inte det, utan det är ju machokulturen liksom,
ja, ja,
som ser till att den finns kvar. Den är livsfarlig. Alltså alfamejlighet och typ kravställan på unga killar att de ska vara asballa människor liksom. Alltså glorifierande av vapen, glorifierande av våld, glorifierande av machokultur liksom. Det gör det gängkriminalitet. Drogerna i sig, det är ju bara en handelsvara liksom.
Ja.
Det skulle ju bytas ut mot något annat. Om droger hanterades av staten istället, och till exempel då cannabis, om det avkriminaliserades och det fanns ett systembolag för cannabis istället. Så att det stora problemet är ju att det inte är hanterat av staten helt enkelt.
Ja. Hade det kunnat vara ett slut på de flesta negativa aspekterna med droger? Om man lät staten sälja allt och användaren bestämmer själv exakt vad den fick köpa inom då rimlighetens gränser, med ålder och allting sånt där. Att man får medicinera sig själv fast i statens regi.
Ja, väldigt, väldigt välinformerat. Jag har jättesvårt att svara på den frågan. Men med tanke på hur det ser ut nu så kan jag inte tänka mig att det skulle bli sämre av att testa på det hållet i alla fall.
Jag vet att jag har berättat ett skräckscenario som jag vet händer helt många ute i Sverige. Och det är just det att man hittar då ett spliff i sitt barns rum eller i ett barns kläder eller rullpapper eller någonting sånt där. Och panikar och tror att socialen kan ta bättre hand om det här problemet än vad kärlek hemifrån kan göra. För besvikelse kan inte ta hand om det. Och socialen har ju garanterat inte tid, och alltså, den har ingen passion för ditt barn.
Nej, exakt. Någon som inte älskar ditt barn.
Ja, att någon som inte älskar ditt barn ska komma med utgångspunkten att den har gjort fel. Så det där är nog den farligaste grejen man kan göra som förälder i alla fall. Att man då tror att någon annan är bättre lämpad att göra det bra för sitt barn än vad man själv är. Man är alltid bäst lämpad, är inte alltid bäst lämpad,
men jävligt dålig förälder man ska vara bäst lämpad.
Ja, fan, då ska man vara riktigt risig. Jag kom på det i fallet att det finns ju faktiskt riktigt
risiga.
Ja, ibland måste man ju Men det där är en riktigt vanlig fallucka. Och den ska ni inte luras ner er på grund av liksom, ja men vadå, 70 år av drogpropaganda som har varit fel hela tiden.
Ja, exakt så. För att på ungdomsvårdshem och så är det ju, det är som att du plockar den absolut... det jobbigaste, den som har råkat mest illa ut av droger och annat liksom, i varje skola, och så sätter du dem på samma ställe. Så där får man ju sämst idéer som kan leda, alltså snabbast rätt åt helvete när man hamnar med de ungdomarna liksom. Så det är ju inte att rekommendera. Eller liksom att kontakta polisen och att kontakta socialen, det ska ha gått väldigt, väldigt långt.
Min lyssnare i huvudet nu heter Margareta och är en släkting till familjen som jag pratar med i mitt lilla huvud.
Ja.
Och mitt mål helt enkelt nu, mitt imaginära mål, det är att få Margareta att följa med mig ut på balkongen och dela en joint med mig. Och jag har funderat över hur jag skulle lägga fram det här för Margareta. Det är ju som att jag då skulle lägga fram då för någon av mina släktingar. Jag har funderat att jag ska lägga fram det här. Och jag tror ju att Margareta är jävligt nyfiken liksom. Alltså hon var väl också ung på 60-talet och så liksom The Beatles framfart och allting sådär.
Ja.
Sen så har säkert nyfikenheten mattats av. Men de häftiga grejerna som man kan göra med då till exempel cannabis, som är det absolut vanligaste, ja men som är den vanligaste drogen garanterat överallt. Det är att liksom att förstå att den största så här. Jag tror även att du, Margareta, har känt en del stress ibland. Den stressen som du har känt, jag har inte, alltså jag har inte nog inte känt den så jätteofta. Alltså i vissa gånger i mitt liv har jag känt sån här stress att jag inte har kunnat sova på natten och så. Under väldigt, väldigt korta perioder. Men det har varit extremt allvarliga, ja men jag har haft extremt allvarliga grejer att tänka på. Mm. Men jag har förstått att många lever nästan ett helt liv under någon typ av stress. Mm. Antingen att man inte riktigt gör det man vill, eller att, ja men, att man... Ja, att man inte är riktigt tillfredsställd med olika delar av livet. Sådär. Mm. Och där, alltså mot stress, så det finns ingen som helst bättre medicin mot stress, enligt mig.
Nej.
Än att röka en cannabis-cigarett.
Oh.
Det är helt, och det måste man väl ändå säga är den största folkhälsorisken i samhället. Det är väl den som liksom ger alla negativa...
Ja, stress och depression.
Ja, visst. Alltså stress och depression. Mm. Och mot stress så... Alltså, jag kan tänka mig att liksom att vad som helst är bättre än känslan av stress.
Mm.
Alltså, tänk dig att du på ett trollslag skulle kunna radera din stress. Lek med tanken att du på ett trollslag skulle kunna radera din stress. Då kan det kanske vara värt ungefär att göra nästan vad som helst för att testa och bli av med sin stress.
Mm.
Eller om du är deprimerad till exempel. Det här är en jätteny... Alltså jag har varit deprimerad under en tid för inte så länge sedan. Och jag visste nästan inte ens själv att jag var deprimerad. Det var bara svartvitt allting.
Mm.
Och så testade jag ketamin då, som de har använt jättemånga, de har forskat jättemycket om ketamin. Och om du vill läsa om de här forskningarna så är det bara en googling bort. Om du söker på ketamin och depression. Och det finns rätt tillförlitliga källor. Inte rätt tillförlitliga källor, utan väldigt, 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 väldigt välrenommerade universitet som har bedrivit extremt positiv forskning. Mm. Så
det finns tillräckliga kliniska studier för att läkare nu ska få skriva ut ketamin mot depression.
Ja, och ketamin började ju inte som en medicin mot depression. Men nu så har vi genom empiriska studier och sen så har forskare liksom så här, jaha, fan, om de slutar bli deprimerade, det kan ju inte bara vara för att de dansar liksom.
Nej.
Något mer är det ju. Det är väl lite vad vi dansar med. För vi dansar väldigt mycket, det ska vi lägga till. Mm. Att slutar man dansa, då har man ju dratt en nitlott någonstans. Då har man ju tagit en fel sväng. Men det tror jag även Margareta är överens om.
Ja.
Men i alla fall, om man skulle kunna bota många av de här sjukdomarna som folk... som försämrar folks liv ganska många procent. Man kanske är hemma så mycket som 50-75% i en depression eller ännu mer. Alltså man kan vara sängliggande och apatisk i en depression. Om man då på trollslag skulle kunna bota de här grejerna.
Mm.
Ska man inte ha respekt då för den? Alltså det är ungefär som att kunna hela någon som sitter i rullstol.
Ja.
Då...
Och bara ge den en liten knuff i en helt ny riktning så att man kan börja en uppåtspiral.
Ja. Och vad skulle du säga om jag sa till dig, Margareta, att det här, att det går att göra det här. Det går att just nu så känns det som ett fusk eftersom inte alla har kommit på det.
Ja.
Det är som att bara Stålmannen är jättestark.
Ja.
Och alla andra är jättesvaga. Men om alla andra hade varit lika starka som Stålmannen, då hade det inte varit någon specialförmåga.
Nej.
Och det är det som hade varit så jävla härligt att se. Och jag tror inte att de här grejerna funkar på alla människor.
Exakt inte. Alltså, utan det finns ju olika droger som biter olika på olika människor. Uh-huh. Och vissa människor inte alls lämpade för att ta droger.
Mm. Eller till exempel då Margareta som kanske gärna hade velat göra någonting kreativt.
Mm.
Som min, okej, nu går jag till min mamma lite här. Nu slutar jag prata lite med Margareta. För min mamma är lite modig. Hon är ingen riktig sån Margareta. Hon har lite mer skinn på näsan.
Ja.
Men jag vet att min mamma i alla fall liksom har drömt hela sitt liv om att liksom göra någonting, alltså bli bra på någonting kreativt. Du vet, hela mitt liv har hon liksom hållit på med så här handarbete med brodyr och såna här saker. Och ibland har jag liksom sett att det har tänts ut i elboden, så har jag sett att hon har suttit där med en liten flöjt och spelat. Och, ja men du vet, hon har väldigt mycket konstnärliga ambitioner.
Mm.
Men kanske svårare att hamna där just nu. Mm. Det kanske var mer för i världen.
Mm.
Liksom kan inte vara riktigt respektfullt mot sin inre kreativa döende barn att bara testa lite svamp. Alltså ja. bara några svampar av rätt svamp, så börjar det liksom, det börjar kittla i den här kreativa nerven som vill rita och som vill, men som vill tramsa, alltså som så här vill tramsa runt ett ord så att det helt plötsligt blir en pjäs, eller vill tramsa runt en bild så att det helt plötsligt sitter ihop med en annan bild så att det helt plötsligt är ett konstverk som...
Ja. Och bara få en liten paus och fnittra lite grann.
Ja.
Och så funkar ju cannabis också. Att ja. Istället för att liksom hiva i sig en bag-in-box på kvällen bara för att man ska kunna sova och lugna nerverna liksom. Så om man bara röker en joint med cannabis i, eller hash i, så kan man ju ja, få ett helt nytt... men ett helt nytt umgänge med exakt samma personer som man har hängt med alltid. Man kanske sitter där med sin respektive och bara helt plötsligt får en fnitterattack istället för att gå i samma tråkiga mönster. Liksom.
Mm.
Och cannabis skulle jag säga är mycket mildare än alkohol. Det gör sinnet lättare och gladare och liksom mysigare generellt. Mer bubbligt och fnittrigt än alkohol, som jag tycker är en drog som tenderar att göra folk mer aggressiva än cannabis. Ja. Liksom. Och hellre cannabis än ADHD-medicin skulle jag också säga. Många människor som har en väldigt speedad personlighet mår ju bra av att kunna lugna ner den och liksom samla energin lite mer och samla tankarna och komma ner i varv lite grann. Och då funkar cannabis ofta jättemycket bättre liksom.
Ja.
Och är mycket mildare än amfetamin, som ju är ADHD-medicin.
Ja.
Och även hellre en cannabis än sömnpiller skulle jag säga. Sömnpiller är ju liksom, det finns ju massa olika sömnpiller såklart. Mm. Men det finns ju skitstarka sömnmedel som folk, som väldigt många går på liksom. Och många av dem skulle garanterat må mycket bättre av att bara röka cannabis innan läggdags liksom.
Folk överlag oroar sig mycket för saker.
Ja.
Hit och dit. Alltså, och man brukar ju säga så här, kan du inte göra någonting åt det där som du oroar dig över? Då är det där bara en liksom folksjukdom med stress som den där oron är. Och alltså fan, jag ska helt ärligt säga att jag oroar mig inte över ett skit när jag röker gräs.
Nej.
Alltså, och det där är olika, vet jag. Som en gammal bandkollega rökte gräs fram till en viss ålder. Men då blir han nästan ännu mer orolig när han rökte gräs. För att han liksom passar inte längre in i den... Alltså, han såg sig själv som en vanlig normativ svenne som hade jobb och allting sånt där. Men när han rökte gräs blev det ju rätt uppenbart att vi inte hade något jobb. Alltså att vi bara fick pengar. För att liksom sjunga lite när vi ville som helst på dygnet.
Mm.
Och det passade liksom inte in i hans bild av sig själv.
Nej.
Att han inte behövdes på jobbet på morgonen.
Nej.
För att han var så djupt inne i, alltså hans ekorrhjul i huvudet var redan fullt utvecklat i form av, vad ska man säga, förväntningar hemifrån.
Mm.
Kanske lite så här, jag vet inte exakt hur föräldrar gör det. Alltså jag vet inte exakt hur det går till, för jag har aldrig blivit utsatt för det. Men jag vet väldigt många kompisar som väljer de valen som föräldrarna anser är bäst för dem. Och det tror jag kan liksom, men jag tror man nog inte ska, man ska nog tänka att barnen vet bättre än vad man själv vet. Och speciellt i det här tidevarvet, att informationen kommer till de yngre, alltså bra information. Alltså du Margareta, om det är du nu då jag pratar med, din källkritik är inte lika bra som de som har vuxit upp nu på internet och sett alla de här fake-artiklarna. Och kanske då Beatrice Ask skriver att 50 personer dog i en cannabisöverdos. Det är kanske en myt som många tror på fortfarande, att man kan liksom inte dö av cannabis. Det är, till skillnad från alkohol och till skillnad från cigaretter och så här. Så är det en väldigt, ja men det är ett inbyggd relä att man börjar äta kakor innan man dör.
Ja.
Man måste ta sig ut i köket och äta lite kakor innan man gör något mer. Och sen glömmer man oftast bort att man skulle ta livet av sig. Och sen man står där med kakan i munnen.
Men och där kommer man ju in på liksom, de här väldigt många olika eller olika typer av droger, snarare de olika riskerna med droger då, eller liksom beteendet bakom varför man tar en drog. Mm. Generellt så är det ju så att tar man droger av den anledningen att man bara vill förhöja en stund eller kunna tänka på någonting från en annorlunda vinkel eller så, till exempel cannabis, eller ja, bara lugna ner sig lite grann men fortfarande vara sig själv. Cannabis, ecstasy, amfetamin, alla centralstimulerande droger, och LSD och svamp, sådana psykedeliska droger, alla de har ju sådana, det finns inbyggt i dem att man, att man möter sig själv när man tar dem. Mm. Att ta mycket psykedeliska droger, att ta mycket LSD, innebär att man måste bearbeta jättemycket känslor och tankar. Liksom. Mm. Och det är en, men det är en arbetsam process. Liksom. Så att på så vis så tycker jag att det är svårt att säga att, det, att man blir beroende av psykedeliska droger på det sättet. Liksom. Däremot, så att om man tar droger för att förhöja eller fördjupa sig själv eller liksom komma närmare sig själv och sin omvärld, så tycker jag att man kan säga att det är något väldigt positivt som kommer ut av det.
Ja.
Sen så finns det bieffekter liksom av det, men det är inte den... Det är inte högrisksättet att ta droger som det innebär, och som är det sätt som de allra flesta som jag umgås med tar droger på. Sen så finns det ett annat sätt att ta droger som handlar om att dämpa bort känslor och hantera ångest och att försvinna lite från det som är sig själv för att man har obearbetade grejer inom sig. Det skulle jag säga är en högre riskfaktor inbyggt i den sortens drogbeteende eller drogbruk. Och där ingår ju mer så här opiater, benzodiazepiner och det ökar ju också liksom för att folk mår sämre. Ja. Folk har psykiska
stressor,
problem liksom.
Det, de utsätts från kanske för mer stress.
Ja, inte. Precis.
Jag ska inte säga att jag är Elvis av benzo, eller då lugnande, och tramadol som är till exempel den populäraste ungdomsdrogen. Mm. Man måste ju vara väldigt ödmjuk inför det faktum att liksom man har, vi har inte alla svaren ens vi är här.
Nej.
Vi har inte kört tramadol en längre tid. Så jag vet inte riktigt, jag kan inte helt enkelt uttala mig om det mer än att jag, för att komma till den här positionen i mitt liv där jag får göra vad jag vill och där jag mår mycket bra med ett fullt fungerande socialt nätverk av människor som jag verkligen tycker om. Jag har jobbet jag vill ha, jag har bostaden jag vill ha, jag lever den svenska drömmen. Jag har inte tagit tramadol för att ta mig hit, men jag misstänker att det om 20 år kommer sitta någon i exakt den här stolen och bara, ja, det var tramadol som hjälpte mig för att så här blocka ut den här stressen. Och så här. Så ja. Man får bara vara ödmjuk inför det faktum att man har inte alla svaret.
Nej.
Men jag, det är inte så många av mina vänner som är på såna här positioner som tar opiater helt enkelt.
Nej.
Men det finns säkert, det ska man bara, man ska bara vara öppen för det. Det är bara det att jag inte, jag är ingen proffs.
Jag har, nej precis, det är exakt samma här. Jag har inte nästan några exempel i från min omgivning som har lett till positiva saker utifrån ett opiatbruk eller ett benzobruk. Det som är problemet är att det dämpar så mycket känslor så att det dämpar bort personligheten också, och det får konsekvenser. Om man tar mycket heroin så får det konsekvensen att man släpper det mesta, liksom, eller nästan allt annat i sitt liv för att kunna upprätthålla det här bruket, eller missbruket. Det blir väldigt snabbt ett missbruk helt enkelt, som man inte har kontroll över själv. Och då går man till ganska sjuka vidder. Vi behöver inte gå in alldeles för djupt på det. Liksom. Men det som är grejen där, om man har någon i sin närhet som har börjat ta väldigt mycket neurodroger och som har verkat fastna i det, då är det typ nästan det enda sättet för den personen att kunna ta sig därifrån är att det finns en plattform och människor runt omkring den som är beredda att förlåta det på en sekund, ja, och ta emot den med öppna armar och hjälpa den att stå på benen liksom när den själv samlar kraft att göra det. För att med ett opiatmissbruk så är det ju dels det fysiska och psykiska beroendet som är as svårt att överkomma. Det är liksom så grova influensa.
Det kan jag liksom inte heller
symptom, så att det liknar ingenting.
Jag har inte testat det.
Nej, jag har sett det. Jag har aldrig upplevt det själv. Okay. Liksom. Men jag har sett det och det är inte, ja, men det är skitsvårt för den personen att ta sig ur det. Men sen så är det ju också att den personen på vägen har lyckats bränna fett många broar. Och sett väldigt, väldigt drogad ut i situationer så att folk har börjat ta avstånd och sådär. Man har bränt många broar. Så att det behöver finnas en bro kvar. Liksom. Och då gäller det ju att folk som älskar den verkligen finns där och inte dömer och inte liksom så. Så att om man orkar det och har den möjligheten så är det det som är, kan hjälpa en person ur därifrån. Inte att stänga dörren liksom, och visa att så här, nej, det här accepterar inte jag. Nej, okej, men då har den ingen chans. Liksom. Lite så.
Oj, fan, här kom vi fram till att ovillkorlig kärlek är bra och ges.
Nej, men se där.
Oj, där ser vi. Oh, fan.
Det lilla universalknepet.
Fan, man kanske skulle ge Trump en känga också nu när man ändå håller på.
And world peace.
Jag är dålig på att veta, alltså du, om jag rådfrågar mig själv, så bara, ja men hur gammal ska man vara då? Ja, jag var ju liksom 15 när jag drog igång med dunder och brak. Och ja, men vad ska man kolla efter för varningssignaler? Och då sa du, ja men ett avståndstagande. Men jag liksom flyttade hemifrån när jag var 15 för att kunna ägna mig åt den här kreativa verksamheten. Så,
precis, jag pratade med en polare som har varit nere och vänt i avgrunden. Liksom. Mm. Och då frågade jag så här, men hur hade någon kunnat stoppa det här för din del? Liksom? Hur hade någon kunnat avslöja dig i tidigt skede och vad hade kunnat hindra det? Och han bara, nej men alltså, men då var han vuxen när det gick åt helvete helt ordentligt. Liksom. Och då så sa han att men avvikande beteende, att någon helt plötsligt börjar liksom ta avstånd för att man inte vill visa sig väck inför sina nära och kära. Men det funkar ju inte riktigt att applicera det på en tonåring, för att en tonåring kan ju helt plötsligt bara ta avstånd från sina föräldrar för att man bara, morsan är helt efter, typ. Jag orkar inte hänga med mina föräldrar just nu.
Fucking Delhi, bro.
Alltså en helt vanlig jävla tonårsrevolt. Liksom. Betyder inte att din ungdom har börjat knarka liksom opiater. Så att, jag vet inte, det är ju skitsvårt att avgöra det, tror jag. Jag tror i så fall att man bara får fråga och typ på ett väldigt, väldigt icke-dömande sätt. Det är väl kanske det lättaste sättet. Och då inte att det inte finns ett straff som hänger i luften liksom, om personen i fråga då vågar liksom öppna sig och säga att ja, men så här och så här. Liksom.
Då är det bara knogmacka direkt. Smack, smack, smack.
Knogmacka och utgångsförbud.
Rakt i ansiktet. Så ska du nog se. Min pappas bror, det är säkert jättemånga som har varit med om det här, för jag har hört det här från andra också. Jag tror det här var en populär bestraffning. När han hittade pappas piptobak, han var bara ett barn liksom, då stängde han in honom under diskvasken. Du vet, i det här lilla utrymmet under vasken med en pipa och tobaken. Och så, har du inte rökt upp där innan fassan kommer hem så kommer jag gola ner det. Och min pappa bara, ja, men det tror jag är en bra. Och jag bara, vad fan, kom till
så här, liksom.
Ja, det var 2 hektar cannabis sativa i Blentarp i skogen här. Alltså, vad fan, det verkar inte,
inte
som att bestraffningen ledde till positiva grejer. Så den bestraffningen har jag hört från andra sätt, att man, när man hittar drogen, hur ska man tvinga den? Och jag tycker den är rolig. Jag tycker man kan göra den bestraffningen för sitt eget höga nöje. Men det är ingen lösning på ett problem att bestraffa. För de som bestraffar är oftast de som inte har fattat det här med villkorslös kärlek. För en bestraffning är ju på något sätt, det är ju, alltså det är en riktigt old school sätt att säga. Det är som att säga att älska är att aga, och det vet ju vi, det är ju liksom, ja, det är ju fängelsestraff på den gamla flosken. Men bara en bestraffning vilket som helst är är liksom väldigt nära besläktat. Och ibland kan det nästan vara värre med psykisk misshandel än med fysisk, känner jag i alla fall. Jag tar mycket hellre än, ja, än Osman, än en örfil, än att någon är besviken på mig, för då vill jag ju inte komma hem igen.
Nej, alltså, exakt. När det aktar man sig ju för.
Och sen nu säger jag inte att någon ska ge någon en örfil heller naturligtvis, men ja, det finns grader i helvetet, och exakt, se till att inte ditt barn känner att den är i helvetet, för det är en ensam plats.
Ja. Också att bara bistå med så mycket information och tillit, så att liksom unga människor får chansen att lära sig och utveckla sig själva. Alltså typ när jag började röka cannabis så tyckte jag att det var askul. Alltså för det var ju helt nytt och spännande. Mm. Så jag rökte asmycket cannabis hela tiden. Och om man tittar bara på den perioden när jag började röka cannabis, då kanske man liksom skulle tänka att shit, vilken jävla varningssignal. Vadå, ska hon röka så här mycket nu hela livet? Men det var ju bara för att det var kul i början. Så rökte jag asmycket i början. Och sen så utvecklades jag, och min hjärna utvecklades och kom på att så här, ja, men nu var inte det här så spännande längre. Och så la jag ner med det i jättemånga år. Mm. Och typ... jag hade ju tillit hemifrån. Det var inte så att jag sa exakt vad jag gjorde, liksom. Jag hade i alla fall tillräckligt mycket tillit hemifrån för att jag skulle få typ utforska det där själv. Och beta av en efter en drog och liksom bara, okej, det funkade så. Ja, okej, nu har jag gjort det här så här länge. Ja, nu börjar jag må lite sämre av det här, liksom. Så. Alltså, alltså, ungdomar är ju smarta. Liksom. Alltså att man får utveckla sig själv typ, och hitta sina egna gränser för olika saker. Man behöver inte, alltså det behöver inte vara ett jättelarm som går bara för att man röker varje dag under en period. Liksom.
Nej, det där, jag röker fortfarande väldigt mycket. Mm. Och har egentligen aldrig riktigt, om jag har väl haft uppehåll. Men när jag känner mig helt ostressad, grundligt helt ostressad, då glömmer jag bort att jag har rökt varje dag jag kan ha rökt varje dag i 5 år. Men jag hamnar i en sån här riktigt ostressad situation där jag ändå kan få min kreativa skit att funka och där jag inte har så mycket annat att tänka på, då glömmer jag typ bort att jag, ja men det. Ja. Alltså det är så här, då vill jag bara vara så skarp som möjligt. Har jag inga andra distractions och bara kan syssla med min konst, då vill jag inte röka någon cannabis, för då blir jag lite sämre på att göra mitt jobb.
Ja.
Och det, alltså till exempel då när jag är i utlandet, ingen kan få tag på mig. Ingen kan ringa till mig när jag bara... För jag har svårt att fokusera på flera grejer. Det är väl ADHD antar jag som är så. Att om de lägger fram en ny grej på bordet som jag tycker är finare än, eller inte finare, men nyhetens behag mer än det jag just höll på med, så spelar det ingen roll om jag pluggar till mitt högskoleprov som är imorgon. Jag kommer helt plötsligt att börja jobba på din låt och sitta och spela in dig för att du är peppad liksom.
Ja.
Och för att din energi är maxad. Även om det är jättedåligt för mig.
Ja.
Och om man har dåliga kompisar då, så kan man hoppa in i fel bilar. Och, ja, men det, alltså, du kan hamna
massa
i
sidospår.
Riktigt massa sidospår. Mm. Och du glömmer bort ditt eget liv där i mitten. Men när jag bara har mitt liv att tänka på och det inte finns så många andra möjliga sidospår, då behöver inte jag nästan någonting. Liksom, jag behöver ingen, när allting är balanserat i mitt liv, då behöver jag ingenting för att... Och det känner, ja, men som när vi hade nyktra månader till exempel. Det var inga problem alls överhuvudtaget. Och jag blev väl egentligen mer effektiv på alla sätt och vis. Och allt blev väl egentligen... Alltså jag skulle inte säga att någonting försämrades.
Nej.
Utan att allting kanske förbättrades lite grann.
Ja.
Men liksom den här cannabis-grejen är att jag kan bestämma själv. När, alltså att... Då när jag hade den där, då kunde jag inte bestämma själv. Nej, alltså olika, då är ett dygn så långt som det är.
Ja.
Då är ett dygn, vad vet jag, 19-28 timmar beroende på hur peppad jag är.
Ja.
Och då blir det jävligt svårt att fungera med andra människor. Man kanske är vaken på natten hela tiden och sådär. Så för att liksom kunna, men för att kunna vara en... Ja, men
och du har ju också väldigt hög energinivå, så att det där är ju också väldigt individuellt liksom. Om man ska prata till olika ungdomar, så har ju olika ungdomar olika energinivå. För vissa människor så är det bara kanske det bästa alternativet att, att ha ett kontinuerligt cannabisbruk.
Ja, garanterat. Ja, för mig.
Och upprätthålla det liksom.
Jag hade varit så stressad mot andra människor. Ja. Jag hade tyckt att andra människor underpresterade så fruktansvärt mycket.
Ja.
Så att jag hade bränt många relationer genom att vara så här...
Kräva för mycket, ja, kräva, alltså, kräva lika kräva, mycket energi av andra som du själv
exakt,
har. Liksom.
Exakt, jag hade krävt att det skulle gå sådär snabbt.
Och jag har en mycket, alltså min motor är mycket liksom trögare, den är långsammare energi liksom. Så att hade jag rökt så mycket cannabis som du har gjort, då skulle jag få jävligt mycket mindre gjort. Och det skulle inte vara optimalt för min utveckling. Då skulle jag typ inte ha orkat fixa en högskoleutbildning och sådär liksom. För då sover jag, alltså jag sover ju redan hur mycket som helst liksom. Om jag får bestämma själv så sover jag minst 10 timmar om dygnet.
Ah.
Och det är inga problem. Det är bara nice liksom. Och det, alltså, röker jag cannabis då blir det ju ännu mer sömn. Och det går ju inte, då är det inte så mycket vaken tid kvar liksom. Jag får inget gjort och jag gillar ändå att få saker gjort. Liksom. Ah. Så det är olika för olika människor helt enkelt.
Ah.
Det måste man alltid tänka på.
Men fan vad det har varit fett att liksom för omgivningen att stå ut med ens energi. Ja. Har det varit så otroligt bra att röka gräs så att man inte alltid är den som undrar varför inte alla andra har gjort sin del av gruppuppgiften.
Ja.
Så att man blir den här jävligt jobbiga jäveln som bara är så jävla ochill liksom.
Ja.
Som alltid är först i gruppchatten med och bara hallå, 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 hallå. Ja. Utan att man bara kan glömma bort gruppchatten i 2 dagar. Det kan vara ganska bra vissa gånger, alltså att inte liksom var den som först tar allt ansvar. Fan vad sjukt, hör du att jag sitter så här, jag är alltid den som först tar allt ansvar på alla platser. Och faktiskt så liksom jag gillar att göra konstnärlig aktivitet så mycket. Och jag gillar när saker händer i vibben så att säga.
Mm.
Alltså när när det finns som mest energi då för att göra sakerna är ju när man har den här initiala bensinen liksom.
Mm.
Och jag gillar att liksom jobba i farvattnet av den, att jobba med den bensinen som startmotor.
Mm.
Istället för att man som i många business corporate projekt så jaha, den här gamla låten liksom.
Mm.
Alltså när man har jobbat med skivor och bara funderat, så här skrev jag för 11 år sedan.
Ja.
Ja, men nu är den aktuell. Damma upp någon sorts pepp här nu då. Och så bara, fan det är svårt liksom. Jag kommer inte ihåg hur jag varför jag skrev den här. Jag är inte kär i henne längre.
Nej, exakt.
och sådär. Så, fan det har varit jättebra att kunna hålla, alltså att kunna balansera min energinivå så att jag inte är för snabb. Liksom.
Ja. Mm. Ja, det är perfekt. Alltså. Och tacksamt för mig också. Men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom lite olika droger också.
Mm.
Jag fick ett jättefint... ett jättefint brev av en lyssnare som berättade om, för, och det var efter LSD-avsnittet, det var det första avsnittet vi spelade in, då pratade vi om LSD.
Ja, just det.
Och då så skrev hon så här att det ni berättade om LSD, det var som mitt första möte med MDMA. MDMA är ju liksom, det ecstasy innehåller MDMA. Man blir kärleksfull och man får lättare att prata om saker. Den utvecklades, om jag inte minns fel, som en...
Av finnar för att lära sig säga att man älskar varandra. Det fanns ännu inga finska ord för kärlek. Men det var under MDMA-rus som det finska ordet för jag älskar dig kom fram.
Okej, Margareta, det där är ett ljug. Ni ljög för dig. Men det skulle kunna ha, det borde ha varit så. Mer MDMA i Finland, helt klart.
Mm.
Men då skriver hon så här: det ni berättar om LSD, det var som mitt första möte med MDMA. Jag tog det första gången i maj och sen dess har hela min personlighet förändrats. Jag gick från att vara en djävul och tyckte aldrig synd om någon annan än mig själv. Men sen den dagen ändrades jag helt. Jag började ha medkänsla för alla andra och jag började se världen med andras ögon, från andras perspektiv och inte bara mitt eget. Och sen så skrev hon också att det hade en negativ bieffekt. Det har dock givit mig mer ångest eftersom att jag har blivit för snäll och låtit folk köra över mig. Men jag antar att det är den enda biverkningen. Men jag har mött massa helt fantastiska människor på vägen och det är så värt. Och då så tänkte jag också, den där biverkningen, det är ju också en del av en process liksom. Något man får lära sig att balansera med tiden liksom.
Ja.
Att så här, har man alltid haft, alltså, för det är ju definitionen av egocentriskt. Om då, har man alltid haft ett perspektiv liksom, utifrån bara sig själv. Och sen så helt plötsligt ser man världen världen med andras ögon, då är det ju klart att det blir överväldigande och det tar ett tag att balansera ut den grejen. Men det är ju någonting man löser, det är ingen bestående bieffekt. Nej. Men jag tyckte det var så himla fint beskrivet liksom.
Mm. Om någon är beredd att köra över dig, då var det aldrig en så bra person i vilket fall som helst. Så vanligtvis, det du känner efter din nemorus, det är empati. Empati är finska och det betyder kärlek. Nej, för andra. Nej, men det gör det inte. Men jag känner igen det där från de första gångerna jag började ta ecstasy.
Mm.
Jag, alltså efter Berlin måste jag nog säga, då var jag klar som person.
Mm.
Och det var efter väldigt, väldigt många ecstasy-sittningar med på jättekonstiga barer med transsexuella, med bögar, med folk med alla olika fetischer, från alla olika skalor på samhällsstegen. Och jag bara så här, okej, fan, nu kan jag ärligt säga hur många, många fler grupper av människor i samhället känner och tycker. Och när jag kan det, då kan jag ju också på något sätt typ så här, ja, men jag kan vara friare i hur jag använder mitt språk. Om när någon säger så här, ej, du kan inte säga så, den där kan bli ledsen.
Mm.
Och då kan jag säga så här, har du någonsin pratat med en, har du suttit och pratat 12 timmar med någon transsexuell? Så här. Okej, då tycker jag nog inte att du ska förutsätta att någon är ett offer, utan att någon är rolig och har humor.
Mm.
Men utan att ha haft de samtalen så hade jag lite trevat på, ja, men du vet, på någon sån här gräns, får jag säga det här eller får jag inte säga det? Nu känner jag att jag har ganska, ja, men jag har ganska få gränser, för jag har inte full förståelse för det kommer massa saker som jag är liksom inte, ja, jag har inte tagit ecstasy på länge helt enkelt. Så jag skulle nog behöva
ta en sittning.
Ja, men man glömmer ju bort också. Alltså man blir, som du säger, typ klar med droger. För de fyller ju någon sorts funktion just där och då i ens liv. Att man ska kunna... Men jag bara tänker så här, att bli för snäll och för mjuk och allting sånt där. Jag har funderat just på det där liksom. För det är många som säger så här att stå upp för vad du tycker är rätt och så här, det är aldrig fel. Annars kan du inte leva med dig själv. Men du måste först veta, alltså du måste först ha en uppfattning om hur andra människor ser på vad som är rätt och fel, och gärna så många som möjligt.
Mm.
Så det är väl det. Det är väl det, att empatin medför att man vet hur många, man kan se alla andras synvinklar, och det, jag tror inte det någonsin kan vara, fel. Liksom.
Det beror på vad man ska göra. Vi har ju snackat om det angående kokain tidigare.
Mm.
Att det här samhället är ju lite kokainigt. Liksom. Att armbåga sig fram och typ, det är bra att ha massa pengar, att kunna tjäna pengar och att kunna vara den som har övertaget i en deal. Liksom.
Mm.
Det är ju någonting som premieras. För då får man mer pengar och så får man mer makt och sådär. Jag är ganska stolt över att jag är dålig på business.
För det säger jag också. Jag är också jättestolt. Det är väldigt lurigt också. För att när man skiter totalt i business.
Ja.
Och man tänker så här att vi ser vart det här leder om ett år. Och då delar vi upp pengarna. Liksom, för så har alltid jag gjort.
Ja.
Så jag gör alla andra bara så här. Men så funkar det inte i USA. Och jag bara såhär, nej men fan, alltså jag lovar, jag hade aldrig kunnat hålla på så här länge med konst om jag funkade som alla andra människor.
Nej.
Kolla på alla andra människor som jag började jobba med.
Ja.
De ville ju bara ha det här som jobb. Och en vanlig då kanske person i min ålder, när man är för 10 år sedan, kanske jag borde börja tänka på refrängen.
Mm.
Alltså om jag hade gjort det här som ett vanligt jobb. Bara, ja, nu ska vi lämna plats åt Benjamin Ingrosso. Välkommen upp på scenen, Benjamin Ingrosso. Ja, det var min tid i rampljuset.
Uh-huh.
Jag har aldrig gjort affärer på det sättet. Jag hänger ju bara med folk som vibbar. Och sen när man vibbar så kommer man på något kul som man kan göra med de eventuella pengarna som är klara när alla som har varit med har fått betalt.
Mm.
Då, och så har jag gjort utan stress eller någonting sånt där. Men branschen applicerar, du vet, DJ Khaled som många ser som en sån här förebild, och han har sagt många grejer, så här business-grejer som, är, som totalt har knullat upp hela världen. Ja. Som är så här, secure the bag, secure the bag.
Ja.
Och det betyder i princip så här, ligger det pengar på bordet, se till att så mycket som möjligt av dem blir dina så snabbt som möjligt.
Ja.
Och min största mardröm är ju, som du vet, att någon ska lägga pengar på bordet. För att när jag ser den här roffiga stämningen,
ja,
då, det är först då jag börjar så här, ja, men det är först då jag börjar bli så här ledsen. Och ja, bara, jag bara, alltså, ibland så är det bara så här, ja, men fan, ta allting. Och så bara moonwalkar jag iväg därifrån. Men nu har jag gjort det 5-10 gånger.
Ja.
Att jag bara, nej, men ta allting. Alltså jag känner ingenting för de här pengarna längre. Mm. Nu när jag har gjort det 5-10 gånger så fattar jag ju då att, men då får inte den här personen som har gjort det här betalt. Och, alltså när jag inte kan stå upp för pengarna på bordet, så är det många andra som, ja, men som blir lidande av, av att någon annan har varit sådär roffig.
Ja, som inte har den ekonomiska möjligheten att egentligen ens stå på benen då.
Nu har det kommit till en punkt att liksom så här, att jag måste för att inte andra ska inte få några pengar, så måste jag vara lite, alltså så måste jag måste vara lite mer kokain i mitt
måste ha pengar tänk liksom.
Ja, men jag måste fatta att liksom, bara för att inte jag vill ha dem, så kan jag inte bara gå ifrån dem och lämna dem på bordet. Då är det den som har gjort minst som tar allting liksom.
Ja. Precis.
Men mitt råd till typ alla är att bara, alltså fan, häng bara med folk som du verkligen känner själen. Och hur vet man att man känner någons själ? Och hur vet man att någon inte bara lurar en att man ska tycka om någons själ? Hur finns det några enkla själachecks liksom?
Ja, vi har ju ett speed dating tips. Det är att sätta sig på ett betongblock och käka LSD med den.
Mm.
Och diskutera allt mellan himmel och jord och känna in den personens energi, inte bara ord liksom.
Ja.
Till exempel.
Ja.
Och det är ju en av de liksom viktigaste fördelarna med psykedeliska droger. Då kan vi bara flagga för att det, alltså, med ett labilt psyke så kan det ha konsekvenser som gör att det, ja, men man kan få psykoser och sådär. Men alltså den absolut stora skinande fördelen med det är ju att man kommer in på djupet, på sig själv och på folk, och liksom att man känner med hjärtat snarare än att tänka med hjärnan liksom. Och att det utvecklar hela ens väsen på ett sätt som inte går att beskriva om man inte har testat det egentligen. Och när man föds så är ju den drivkraften man har att få kärlek liksom. Det är det människan drivs av. Alla de grejer så som man anpassar sig när man är liten, de anpassningarna gör man ju för att få så mycket kärlek som möjligt, för att bli accepterad liksom. Hela ens personlighet formas ju med det som ledstjärna. Hur mår jag bäst? Hur får jag mest kärlek? Det är ingen som föds och bara, hur får jag mest pengar liksom? Nej. Det är inte så det funkar. Det är någonting som vuxna har kommit på.
Ja.
Så därför så, ja.
Jag väljer att citera en väldigt kär kollega. För mycket fokus på para, men para försvinner. Det är därför vi satsar på fastna i minnen. Det kanske är fucked up för kapitalister, men vi gör musik först, sen kommer det business.
Ej, så bra.
Ja, nej, det där är något, det där är en sammanfattning som jag reser av varenda gång. Och jag har helt ärligt aldrig pratat om de här grejerna med någon av de kollegorna.
Nej.
Men vi har trippat en del ihop. Det har vi fan gjort. Det är det som är hemligheten alltså.
Ja.
Det är fan okej. Ja. Nu när jag tänker på då såna här situationer som har blivit så här, man bara vad fan är det här? Det är ju skillnaden mellan, ja, för fan vad, att man inte har trippat med dem. Så det, då är det där. Man måste trippa med sina, med
trippa dem. Med Universals VD.
Per Sundin, om du hör det här.
Välkommen upp.
Välkommen in i halvbott hos mig. Vi ska testa lite enklare psykedeliska droger.
Vi ska testa din själ.
Ja, vi ska göra en själ. Fan, det där är ju som en lögndetektor. Men i och för sig, nu tror jag inte att han himlar med att han är bara intresserad av pengar.
Nej.
Alltså det är så här, han vet ju inte vad han... Alltså, ja, det är inte direkt så att han är DJ på Universals julfest liksom. Eller det är ju ingen av dem som är på den julfesten. Men ja, jag vet, de har nog ingen musik.
Jo, jo. Ja, nu ska jag inte nämna henne för att det kommer ju så negativ dagar. Men det finns ju bra människor överallt.
Jo, men alltså fan många, alltså många jättenära vänner till mig jobbar i det där bygget. Mm. Så det är väl bara att det är väl bara, man får respektera folks grind liksom. Mm. Och respektera folks prioriteringar. Så, om du hör det här, respektera på samma sätt som du respekterar Greta Thunbergs prioriteringar att skydda universum och skydda världen, så ska man respektera alla yngre människors prioriteringar, för det är deras liv och det är i slutändan du är bara en liten ledsagare som ska iaktta mönster som har funkat sämre sen innan och visa dem att oj oj oj, det här mönstret har funkat så här, men du kan inte hitta på dina egna mönster, det är det. Du kan inte bara så här, ja, men du måste veta lite. För om du börjar ljuga om mönster som aldrig har funnits, så kommer ditt barn ta reda på det. Och då kommer ditt barn tänka så här: okej, så det är en lögnare som har närt sig vid min barm. Och då kommer du inte lita på dig i några andra avseende. Så, och det är jävligt fan, det är riktigt bra att inte ljuga för att få det man vill. För att det slår nästan, det slår ofta fel liksom.
Ja, så är det. Vi ska alldeles strax till våran kompis Sista Bossens överrasknings 30-årsfest.
Jag kan säga vad jag köpte honom för.
Ja, nu kan du säga det.
Okay. Jag vet att han är ett stort fan av klädmärket Kappa. Så då har jag ju såklart varit i kontakt med huvudkontoret i Bremen. Och lyckats göra ett nära samarbete mellan Barnavårdscentralen, som är namnet på Frej Larsson och Odis Hattas nya skiva och Young Earth Sauce, och lyckats göra vårt tryck över Kappa. Så i ett nära samarbete med Kappa så presenterar vi nu Fit Barnavårdscentralen.
Första tröjan på Sista Bossen.
Exakt, första tröjan på Sista Bossen.
Och jag tänkte bara... Nu när vi pratar om enskilda droger, en annan drog som är väldigt, väldigt vanlig, som vi bara klämmer in innan vi slutar här också, det är kokain. Och det är väldigt många som gillar det. Och många blir taggade av att umgås med folk av det och mingla. Det är inte min eller Frejs drug of choice, allt som oftast. Men den har sina fördelar. Det räcker ganska kort tid. Man behöver inte vara vaken hela natten. Och man blir lite taggad. Det är kul att mingla. Det är väldigt dyrt. Så problemet är ju att... ibland så kan det ju kännas liksom när man har festat på kokain några gånger att det inte är så kul att festa utan kokain, för att det är den där lilla extra boosten liksom. Men återigen, alltså det är ju också någonting som man får lära sig att balansera. Alla kan balansera det här. Det krävs bara lite mindforce och lite information. Mm. Och sen så krävs det att samhället berättar för folk att det går att kontrollera de här sakerna. Nu är det ju bara så här svart eller vitt och typ så här, du är ett offer för knarket och låter då vara så liksom. Alla kan kontrollera sånt här. Liksom. Det är bara mer eller mindre svårt för olika människor. Mm. Och man behöver bara ge dem rätta verktygen och sådär. Så att därför är det, ja, det är väl lite därför precis. Vi gör det här.
För ja, att... men precis som allt annat så tjänar man inte så mycket på att säga vad man inte vill ha då av sitt barn. Att säga så här, du ska inte göra det här.
Nej.
Utan om den då börjar få ett intresse för att droger, då kan det vara din uppgift att visa på andra saker som är ännu roligare och ännu fetare och som leder till alltså ännu mer positiva mönster. Och säga så här, hej, fan kolla det här mönstret, det här verkar skitkul. Kolla, den här trolleriartisten har åkt hit till den här skolan och då fick han leka med tigrar som han trollade bort. Och, jag bara sitter och freestylar lite. Men vad fan, det ska väl inte vara så jävla svårt att hitta på en fantasi som ditt barn känner att den klickar mer med än vad den håller på med för tillfället. Och det kan man göra med jävligt små medel. Jag kommer ihåg så här, när jag bara, mamma, kan jag få skatekläder? Och hon bara, Frej, vet du vad vi gör? Vi startar ditt egna klädmärke. Så kan du bestämma vilket märke du vill göra, så ser jag kläderna. Och, så här. Och liksom, fan, du vet, vi hade inga cash att köpa de där dyra kläderna, men hon visade mig ett mönster som, och nu gör jag egna kläder, oj vilken överraskning, nu har jag ett eget klädmärke och liksom det går hur jävla fabulöst som helst.
Ah.
Och ja, det var för att jag blev visad ett annat mönster av min kära mor som jag sen bara, fan funkar det så här, kan man bara göra det här? Kan man bara göra liksom ett kläder? Ah, okay. Ja, okej. Kan man göra det med allt? Kan man bara starta ett tv-program? Okej. Okay. Så fan, bara var inspirerande och influerande till dina barn. Och då kanske en liten svamptripp skulle underlätta. Du hade inte den där Margareta.
Det där gick över. Vi puffar över det till nästa avsnitt.
Precis på slutet. Jag bjöd om Margaretas fram. Precis i slutet. Jag föll precis på mållinjen.
Ja. Men det var nära.
Det var nära. Om ni har några liksom stresssymptom eller depressioner eller någonting sånt där, så finns det för många en medicin som passar, som ännu inte kanske är så jättelaglig för att den är inte beprövad. Men den kommer att bli det inom en snar framtid. Så mjuka upp dig själv lite grann inför faktumet.
Håller på att avkriminaliseras i vårt grannland Norge.
Ja.
Är avkriminaliserad i Portugal.
Ja.
Är avkriminaliserad i Kanada.
Och är uppmuntras i Danmark.
Ja, verkligen.
Men fan, nu måste vi faktiskt beställa en taxi och klä på oss lite kläder sådär, så vi hinner klä ut oss exakt som sista bossen.
Ja, speciellt som sista bossen.
Så, fan.
Tack för att ni lyssnade.
Tack så hemskt mycket, och tack även till alla fina patrons.
Ja, verkligen.
På Patreon så lovade jag förra veckan att jag skulle lägga upp en film. Och den ska jag och Malin lägga upp i taxin till sista bossen.
Just det.
Ni som, de nya som följer med på Patreon idag, de får en speciallänk till en juldagsfest som Malin Edvardsson ska ha. Så då kommer du kunna gå på, då kommer du kunna få reda på vad ditt första rave är för något.
Ja, fantastiskt rave kommer det bli. Och Felix Färm, Adam Vikander och Johan Larsson, tusen tack för att ni har skänkt över 40 dollar.
Vilka jävla
sjukt. Så jävla schysst.
Tack så mycket. Ni som hjälper till med det här kommer att ha en speciell plats i himlen, och vi har ett projekt som vi ska berätta om kanske nästa avsnitt.
Ja, inom några avsnitt så kommer vi
som vi kommer använda de här till. Så alla ni som har finansierat det här, jättetack. Och till alla Margaretor och Thomasar och sådär som sitter där ute, jag hoppas att det har varit ett bra avsnitt och att er nyfikenhet är lite stillad. Inte för stillad dock, för att det är bättre att testa de här grejerna själva. De flesta är inte farliga. Så bara testa. Nu håller jag på att uppmuntra.
Nu håller du på att uppmuntra till testande. Ja.
Men de är över 18, Margareta och Thomas, de vet hur det
går. Det kommer gå bra.
Ha en jättefin första halva av julen här nu då, så kommer det bli några advent innan vi syns nästa gång, antar jag.
Superbra. Okej, hej då.
Hej då,
puss.
Vi offrar allting för dig med då. Alltid mera pesos. Allt för stora ego. Konstigt hur det blev så. Vi offrar allting för dinero. Alltid mera pesos. Allt för stora ego. Konstigt hur det blev så. Jag vill vara med de fina på TV4. Gör vad som helst för pengar om de blir mina. Motherfucker, jag vill skina, bekosta dina. Starka shoppa ut i London men har köpt i Kina. Och om jag sätter mig i Volvo när den jättelisar. Om du ser mig bädda klockor där de jättedyra. Och flugan hennes båda sillisar, det är jättenya. Och mina barn så bortskämda, de är efterblivna. För mycket fokus på padda, min padda försvinner. Det är därför vi satsar på fasta i minnen. Det kanske är fucked up för kapitalism. Men vi gör musik först, sen kommer det business. Tid är inget som jag slösar om det inte lönsamt. Ser jag ingen vinst är det inte värt mödan. Tala bara siffror, hoppas att de ökar. På min inkomst, dubbla mina högar. Plaggen är från Dressman, väskan hämtad rätt från Estland. Inga stämplar, äkta, bara bootleg endast, yeah. Strippa bara ut av kräftans ändar. Låter väskan mätta i en byggad Tesla, wow. Jag har alltid varit fattig när alla hämtar lönen. En krona kort i kassan, men jag skärmade kassören. Har aldrig haft ett öre mer än jag behöver. Jag satte mig i taxin utan para till chauffören. Slanten går till schleifen, ingenting blir över. Varken capricciosa, varma koppen eller bönor. De hatar på dieten, men se på hur de gör det. Med allting vi har tagit, vi har knullat dem i röven. Ligan är on fire, ingen är brandsäker. Ingen är brandsäker, ingen är brand. Ni är Charles Ingvar, vi är Frans Jäger. Vi är Frans Jäger, vi är Frans. Vi offrar allting för det med då.
allt är mera pesos. Allt för stora ego. Konstigt hur det blev så. Vi offrar allting för dinero. Allt är mera pesos. Allt för stora ego. Konstigt hur det blev så. Blev så. Jag sitter nu i den där banden, där vi träffades första gången. Dina minnen är bara på banken, mina minnen är bara i konsten. Delade drömmar, vi delade smak, delade beats, vi delade mat. Vi delade beats, vi delade gag, vi delade allt. Saken förändrar på rap, känns som jag tittar på dokumentär. Följt om det väl och lämnade platt. Några var sländer som åkte mot elden och aldrade sämre än vinner med crack. Allting kan hända i rap, tappa dig själv, du är fuck. Man kan bli känd på natt, pengar och fester och mack. Hämtade fågel i bängbyn, själv vill droga gängling. Sen när de hämtar din plast. Jag har sett dem komma, jag har sett dem gå. Sett dem blomma, jag har sett dem slå. Sett dem bronsa, får sätta spår. Sett dem borta, de går. Sätta sprätt på din bästa vän och dina lätta pengar, det är skitlätt. Berätta sen när man är ledsen, nej det känns sämre genom en liksäck. Vi åker allting för din hero. Allt är mera pesos. Allt för stora är.